Ja, nej, men när jag var 7 så satt jag på fritids och ja, jag och min lillebror var där då. Och som vanligt så väntade vi på att vår mamma skulle hämta oss.
Rickard är 7 år när han väntar på att hans mamma ska komma cyklandes till fritids på sin rosa DBS. Men det gör hon inte. Istället kommer det 2 personer och berättar att Rickard och hans bror ska bo hos en för dem helt främmande familj.
Alltså det här kan jag inte acceptera. Det här är inte ett liv för oss. Så jag bestämde bara att jag ska ha ett eget hus.
En 7-årig pojke får en plötslig och stark dröm. Ett eget hus. Men hur ska det gå till?
Det var det första jag kunde tänka på. Att, ja, men pantburkar finns det ju. Det kan jag spara. Så där börjar min källa till att tjäna pengar och drömmer om ett hus.
Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Kiki Möller och det här är Rickards berättelse.
Nej, men om man skulle kolla i klassen så jag var väl liksom en medel i storlek. det var jättesvårt att beskriva sig. Ja. Jag var väl ganska så här medel storlek. Jag var inte den största, inte den minsta. Blont hår och ser lite liksom försiktig och tillbakadragen ut, gör jag. Så det är väl ungefär så jag skulle beskriva mig.
Rickard sitter vid sitt köksbord och har tagit fram några foton på sig själv som liten. En kille med lite rufsigt blont hår och pigg blick. Utanför fönstret pågår förmiddagslivet i Örebro, stan där Rickard är född och uppväxt. Här cyklade hans mamma omkring och fraktade både barn och matkassar när de var små. Och allt var som vanligt tills den där eftermiddagen, ett par veckor innan jul, när han och hans bror är på fritids och det börjar bli lite sent.
Tiden gick, folk blev hämtade, de andra barnen då, och man började märka liksom att ja, vad sent det blev idag. Och sen kommer några främlingar då, som jag aldrig har träffat, och säger att de vill prata med mig. Och man ser på deras uttryck och hur de pratar att det är något som inte stämmer liksom. Man får en klump i magen och blir orolig. Något har ju hänt. Och de förklarar då att våra mamma har blivit svårt sjuk och inlagd på sjukhus. Och sa att ni har ingen som kan ta hand om er, så ni får följa med oss då. Och där så hamnar man då hos händerna på ett par främlingar, kan man säga.
Två bröder får en abrupt ny tillvaro. Efter en tillfällig akut fosterfamilj slussas de vidare till ett mer långsiktigt hem.
Den ena får en säng, den andra får en madrass till en början. Sen ska det köpas in en våningssäng, heter det. Så när vi ligger där i vårt rum och jag ligger på madrassen och kollar på min lillebror och känner att det här kan jag inte acceptera. Det här är inte ett liv för oss. Och jag tycker såklart synd om mig själv. Jag tycker synd om min lillebror. Jag tänker på vår mamma. Och jag bestämmer att jag måste göra någonting åt det här. Alltså ingen annan kommer göra det. Jag kände ju redan då något form av så här, men samhället kommer inte hjälpa till här. Så jag bestämde bara att jag ska ha ett eget hus. Men hur köper man ett eget hus egentligen? Alltså hur funkar det? Jag hade aldrig bott i ett hus. Och förstår jag att det behövs pengar. Och men hur funkar det med pengar? Var får man tag i pengar? Så ja, men vad har min mamma lärt mig? Och hon var ju väldigt ekonomisk, liksom sparsam, om man säger så. Det var inga stora resurser det var tal om där, utan väldigt ekonomiskt liv. Och det här med pantburkar liksom, det har ju funnits där, det var mer att egen konsumtion. Man sparar på pantburkar, det är inget man slänger. Så det, är liksom, det var det första jag kunde tänka på. Att, pantburkar finns det ju. Det kan jag hämta. Och det kan jag spara. Så där börjar min källa till att tjäna pengar och drömmer om ett hus.
Rickard är inte riktigt den tysta och tillbakadragna pojken längre. Han är ledsen och arg och visar det genom att vara utåtagerande och bråkig. Men nu har han i alla fall en uppgift när han går omkring i det miljonprogramsområde han bor i. Det är vita och gula trevåningshus. Ovanifrån ser det ut som en labyrint med flera gårdar och gångar. Här hittar han alltid någon pantburk på gatan eller i papperskorgarna. Och sen ofta ännu fler på vägen till och från skolan.
Det kom ju såklart nya pantburkar varje dag, men man förstod att det här kommer aldrig räcka bara till ett hus. Så jag måste ju liksom utvidga mina källor och börja liksom leta utanför området där vi bodde. Och då var det ju mycket kring matbutiker, affärer, där folk rörde sig. Där märkte man att det var ju mycket bättre än liksom soptunnorna i bostadsområdet. Och sen bodde vi också nära en idrottsarena där det var både hockey och fotboll. Och där märkte man ju verkligen att det fanns mycket pantburkar, speciellt om det var cup. Då var det jackpot, så det var bara att dra med sig säckar hem. Och sen även en så här guldgruva som man inte tänker sig, det var faktiskt soprummen, alltså återvinningsrummen. Jag hjälpte ju till mycket och så där hemma och bland annat slänga sopor. Och varje gång jag gjorde det, var det ju ett intresse att slänga sopor. För att då kollar man ju liksom när man kom in där, känner den här doften av pengar, tänkte jag säga. Men det var ju sopor då. 50 öre för de här plåtvarianterna, sen var det 1 krona för mindre plast och 2 kronor för större plast. Och sen hade vi den här 4-kronors varianten då, som man bara kunde hoppas och drömma om.
Att Rickard sparar till ett hus, det är hans alldeles egna hemlighet. Så fort en påse är full går han till affären och pantar och löser in kvittot. Pengarna lägger han i en röd spargris i plast. Ibland efter skolan går han åt andra hållet, bort från miljonprogramsområdet. Där på andra sidan ligger drömområdet. Det är där de radar upp sig, de fina, stora villorna.
Ja, men jag ställde mig helt enkelt och kollade på de här fina husen. Visualiserade att jag kommer också ha ett sånt där hus en dag. Och när jag väl har det så då kommer jag vara så glad och lycklig. Dels att ha bara en enkel sak som en egen säng. Och sen skulle man såklart kunna ha tv-spel, en tv, såna saker. Men sen var det ju såklart den här viktiga detaljen med att familjens trygga punkt, ett vardagsrum. Man kunde sitta i en soffa, umgås.
Rickard blir äldre. 8, 9, 10, 11 år. Han säljer jultidningar också. Och en Pokémon-samling han lyckas få ihop på bara ett enda paket. Men med riktigt smarta byten. För pengarna köper han en hockeyutrustning och börjar spela hockey. Med det kommer en lugn och skötsam period. Med huset är han målmedveten, trots att han bara är ett barn. Det ska bli ett hus och vägen dit är pantandet.
Jag hade mitt mål, mina drömmar och liksom körde på bara. Och sen var det såklart folk som ville göra sig lustiga. Tyckte att det var konstigt att man kanske håller på med pantburkar. Det var äckligt eller konstigt liksom. Och jag ville säga kommentarer kring det. Men nej, jag körde bara på. Det var såklart för mig att det spelar ingen roll vad någon kommer säga. Jag ska ha det här huset till varje pris liksom. jag lugn. Sluta nu, ta det lugnt. Här, kom. Inte så.
Rickard bor tillsammans med dvärgpuden Igor. Han får springa iväg och leta efter godis medan vi pratar om var ett barn förvarar sin allra största skatt. Rickard hade två ställen där han la pantpengarna. I den röda spargrisen av plast och i en skokartong. Och han var medveten om att de kunde försvinna.
Jag delade ju lite olika platser att bo på under den här tiden. Så när jag bodde hos en fosterfamilj då, så fick jag lära mig kunskapen, erfarenheten av svartsjuka. För jag hade ju den här Pokémon-kortsamlingen. Och i den här familjen jag bodde så fanns det även fler barn. Och varav en då blev lite avundsjuk på min Pokémon-samling. Så han bestämde sig för att ta sönder den och riva sönder korten. Och jag blev såklart jättearg, jätteledsen. Men det jag lärde mig var att folk kanske inte alltid vill gott och liksom, kanske vill liksom åt dina grejer. Så det här med sparpengarna blev väldigt viktigt då, att jag skulle inte ta med dem dit. Och i och med att jag kanske plantade då dagligen, så om jag då hade fått ihop en 20, så ville jag hellre då förvara den i bänken i skolan eller så, tills att jag då skulle till mitt andra hem som var med min mamma då. Så det kunde vara lite att man hade olika platser på att förvara pengarna.
Tiden går och Rickard blir tonåring. Han klär sig i stora säckiga jeans och lyssnar på hiphop. Kanske inte för att det är hans absoluta favoritmusik, mer för att passa in i kompiskretsar. Och pantandet fortsätter, men med en lite annan känsla.
Det här med pantandet, det blev ju lite skamligt, kände jag. Att jag ville inte att folk kanske skulle veta så mycket om det. För i mitt tidigare område så, men det var liksom mer känt kanske, att det här är Rickard, och till slut så orkade man inte bry sig eller skratta eller någonting. Och jag brydde mig för den delen inte heller. Men just i tonåren så blev det mer jobbigt, tyckte jag. Och därför höll jag det lite mer liksom hemligt, kan man säga. Och kanske då att det här pantdrivet, jag ska inte säga att det dog ut, men det blev väldigt påverkat på något sätt. Det blev inte samma livsstil, utan då blev det mer kanske så här, men ta lite pantburkar i smyg. Det var inte riktigt det jag ville stå för.
Och så börjar Rickard i gymnasiet. Han läser handels och är intresserad av ekonomi och företagande.
Då så kände jag väl mig mer öppen för att vara den jag var, och gav förtroende till några få att så här lever jag under de här livsförhållanden. Och även om de kanske inte hade likadant, så liksom var väldigt förstående. Så jag hade en jättenära vän då i klassen som faktiskt var väldigt hjälpsam och kunde liksom tipsa mig om pantburkar. Och även då, jag ville ju inte att alla hela skolan skulle se när jag plockade pantburkar. Så han kunde liksom hålla utkik om jag hade hittat massa burkar som jag ville plocka i skolan. Så kunde jag säga, säg till om det kommer någon så inte jag står och plockar och ser dum ut. Så han bara, ja absolut. Så stod han där och håller utkik och bara skrattade. Med ett gott skratt, liksom, vi skrattade tillsammans. Så det var inte att han skrattade åt mig utan med mig.
Nu har han ingen röd spargris längre och ingen skokartong heller. Han har sedan en tid tillbaka ett sparkonto, och när pantsumman är uppe i strax under 100 000 börjar han närma sig drömmen. Det kan räcka till en kontantinsats. Så det är dags att börja titta på husannonser.
Men jag hade ju inte tillräckligt med pengar, det var ju för dyrt. Och området som jag hade siktat in mig på var egentligen Örebro län, eftersom jag uppväxt i Örebro då. Men inne i Örebro var helt omöjligt, förstod jag direkt, det här kommer aldrig gå. Då får jag liksom panta hur länge som helst, så jag vill ju ha det nu, helst igår, det här huset.
Men så till slut händer det.
Det här är prospektet alltså?
Ja, precis. Nej, det är ett litet rött hus på 68 kvadratmeter med ja, en och en halv våning kallar man väl det, för det är inte så högt i tak på ovanvåningen då. Och det är ju 70-talsstil rakt igenom. Det är gröna mattor, är det? Gröna väggar, grön tapet och badrummet är rött med blå matta. Så det är väldigt livlig känsla. Inte den stilen jag personligen hade då, men jag såg ju som sagt potentialen här.
Rickard köper huset. Drömmen med stort D har blivit verklig. 13 års pantning har gjort det möjligt.
Jag kommer aldrig glömma, liksom, man hade nycklarna framför sig, hade gjort klart allting hos mäklaren med banken och betalningen. Så satte jag mig direkt i bilen och bara åkte till huset direkt och öppnade upp. Jag kände den här doften av, ja, vi kan kalla det potential, gammalt då. Det var mitt nya hem.
Vänner och en brokig skara familjemedlemmar kommer ut till huset som ligger utanför stan.
Här har ni varsin hammare, kofot. Nu kör vi, river vi det här. Tände upp grillen. Ja, jättetrevligt. Alltså, verkligen den här drömkänslan blev sann.
3 månader har de på sig för att få det i ordning innan Rickard ska flytta in. Det hamras, borras, rivs och byggs. Men inte lika snabbt som man har trott.
Jag hade helt missbedömt hur lång tid det skulle ta. Så när jag väl flyttade in så var varken kök eller badrum klart. Så jag hade ingen toalett, jag hade ingen kyl och frys. Och det var slipdamm överallt, i alla rum. Det var stökigt. Det fanns inte ett rum som var helt klart. Så det var bara att flytta in där och det blev liksom lite av en arbetsplats att bo i då. Och motivationen var ju väldigt hög eftersom jag hade liksom det här ruset att drömmen är ju uppfylld nu. Men allt eftersom så började man inse, oj, alltså det här var ju inte bara det jag trodde att det var. De här husen som jag hade föreställt mig när jag var liten, de såg ju inte ut så här. De var ju finare, de var större.
Rickard säljer huset innan det ens har gått ett år.
Ja, men man har varit lite tom för att man har ju alltid haft det här under så lång tid att målet med huset och vägen dit, liksom, spara pengar, panta, allt det här, det var ju min identitet. Så vem blev jag nu liksom, när man inte har det här längre?
Rickard, som har kämpat och pantat för att kunna köpa ett hus sedan han var 7. Vem är han nu? Svaret kommer ganska snabbt. Han är fortfarande Rickard. Som vill ha ett hus.
Det ser ut som lite samma storlek som det första huset. Eller kanske bara utifrån.
Ja, det här är 64 eller 68 totalt. Det här är med källare. Så det är egentligen, det här är... Kolla, står. Så.
Vi tittar på prospektet till Rickards andra hus. Dubbelt så stort som det första. Och med den klassiska strama stilen som Rickard gillade.
Alltså bilden är ju bara totalt svartvita.
Exakt.
Det är bara så här de gula bananerna som lyser upp.
Ja.
Det här var din stil.
Ja, det var min stil. Idag har jag ändrat den, men det var min stil, ja.
Rickard flyttar in. Han mår bra. Till och med njuter. Och det känns faktiskt lite som drömhuset.
Men det fanns fortfarande en tomhet. Dels så var det... Ganska tomt i huset, jag bodde själv. Och det var inte det jag hade föreställt mig när jag var liten. Jag hade ju tänkt att familj och vänner skulle vara med. Men under resans gång så hade man uppoffrat så mycket. Och ja, men saker hade hänt i andras liv som hade gjort att man skildes åt av olika anledningar. Så när jag väl hade det här ja, men fina huset så hade jag inte det andra som jag trodde att det skulle komma med.
Det går bara ett år innan Rickard säljer sitt andra hus också. Det känns förstås på sätt och vis som ett misslyckande. Men Rickard är inte den som bara sätter sig ner. Han tänker som en företagare och analyserar vad som gått fel.
Men varför var det inte som jag hoppades på? Liksom? Vad missade jag för bit? Och jag förstod ju att dels så hade jag ju en kärlek för den här resan, att sätta upp det här, men det här målet ska jag göra, det ska jag uppnå och få kämpa för det. Det i sig liksom gav mig mer än huset.
Det var alltså dags för ett nytt mål. Något som skulle skapa den där känslan av att vara på väg.
Och då kände jag, men ett nytt hus, ett större hus och ett finare hus. Den början såg det ut så här.
Men gud, du har ju pool.
Ja, exakt. Och var en väldigt överdrivet stor pool ska jag säga. För jag är en badkruka. Så den användes nästan till aldrig.
Men man kan ju se här på de här tre prospekten alltså, att vi går i en rak linje uppåt. Här är det ett hus i lite sämre skick då.
Mm.
Mycket bättre skick,
ja.
Hus nummer två.
Ja.
Och hus nummer tre är ju rena. Det ser ut som värsta lyxhuset här på prospektet.
Ja, exakt.
Det här är ett hus som passar för en större familj. Och den här gången har Rickard också ett förhållande. Pojken som drömmande tittade in på villorna och tänkte att livet var så där kärleksfullt där inne. Kan det vara hans tur att få det där nu till slut?
Men ja, i det här huset så tar också mitt förhållande slut och jag inser det återigen då att det får bli att sälja det här för att ett stort tomt hus själv var inte där jag hade målat upp att bo i.
Rickard flyttar in till en lägenhet i stan. Och eftersom han är en reflekterande person funderar han fram och tillbaka på vad det är som har gått fel med hans dröm. Varför blev han inte lycklig i husen?
Och jag tänker tillbaka på när jag var 7 år och den här kvällen. Jag vet att jag ligger sömnlös, kollar på min lillebror och jag ser det framför mig så tydligt. Och knyter näven och säger att jag ska ha ett eget hus. Och det jag kände då var dels att jag ville hjälpa oss, men samtidigt var det också att jag kände att jag ville inte att någon ska ha det så här. För man vet ju att det är inte bara en själv som är med om de här sakerna. Så efter att jag hade liksom uppfyllt det första huset så fanns det fortfarande något behov i mig att fortsätta kämpa för något. Och jag insåg ganska snabbt då att men det är ju det. Jag vill ju också hjälpa andra. Alltså det spelar ingen roll om jag har 10 hus. Det kommer ju inte göra mig gladare. Så det som kommer göra mig glad är om jag kan hjälpa andra att uppnå sin dröm också.
Och så blev det. Rickard startade eget när han insåg kopplingen mellan barndomens pantande och renoveringen av sina tänkta drömhus. Det en person tycker är skräp kan hjälpa nästa person att uppfylla en dröm. En pantburk som någon slänger kan bli en pojkes hus, precis som bortkastat byggmaterial kan användas för att någon annan ska kunna bygga sitt drömhus. Rickards devis är att inget är värdelöst. Det är ett tänk han har fått från sin mamma. Allt skulle tas tillvara och även om hon hade små medel fick hon alltid ihop det.
Ja, hon har egentligen alltid varit med på ett eller annat sätt då, även om hon kanske inte alltid funnits där för att hon var sjuk. Så liksom hennes kärlek och även mycket tankar hur man ska tänka har alltid funnits med i mitt huvud. Och liksom, jag tycker att hon är en väldigt driven person och det är något som återspeglas i mig då. Sopsäck då och har lite olika varianter. Egen konsumtion då. Så.
Som du sparar?
Ja, precis. Han måste sparas och tas tillvara på. Så det ska bli till statyn då.
Hur mycket har du sparat till statyn?
Det som prasslar är en sopsäck med burkar som Rickard har tagit fram. Och nej, han har inte börjat vara ute och leta igen. Det här är sparandet av egna urdruckna burkar och flaskor. Och de ska inte pantas.
Det ska bli mer innan statyn är färdig i alla fall.
Nästa projekt är en staty av pantburkar.
Berätta lite, hur ser du den framför dig? Vad ska den föreställa ens på en statyn? Är det dig?
Nej, det är ingen klar bild hur den kommer se ut faktiskt. Utan jag vet bara att det ska vara en staty, och när det väl är dags så kommer jag få en väldigt klar bild hur den ska se ut.
Det låter som en film med ett pampigt slut. En staty som symbol för en livsresa. Och kanske är det precis så det är.
Pantburken har ju uppenbarligen haft en väldigt stor del i mitt liv. Den är ju en symbol för hur jag vill leva mitt liv.
Du har lyssnat på Verkligheten med Rickard Erikssons berättelse. Producent var Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Kiki Möller.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.